Jag vill börja med att tacka för förmånen att få komma hit till er igen. Det var ett tag sedan, jag kommer inte ihåg exakt när, men jag bär med dig i mitt hjärta, för det var en viktig stund för mig. Då var jag ännu kvar på utbildningen, men i fredags blev jag färdig. Så det är skönt. Och har fått en tjänst som diakon på 50% i Götene. Så det är en stor glädje i det. Men idag så ska jag börja med att läsa från Matteus evangeliet kapitel 28, vers 16-20. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er, och jag är med er alla dagar till tidens slut. Det finns mycket att säga om den här texten, men jag vill börja i någonting som är föll ner och hyllade. Böjde sina knän. Låt oss fundera över vem vi böjer våra knän för, eller vem man generellt böjer sig för. Vilka böjer vi oss för i våra liv? Men här böjer de knä inför Jesus. Och jag tänker att man böjer ofta knä för någon högt uppsatt som står över en. Möjligtvis en kung, men oftast en gud. Och Jesus bekräftar att han är så upphöjd, för att han säger: jag har fått all makt i himmel och på jord. Så alltså är han att jämställa med en gud. Gud Fadern har gett all makt till Gud Sonen. Och det är ju helig trefaldighetsdag. Men låt oss återkomma till det. För Jesus hade kallat dem upp på ett berg. Och det är någonting med berg i Bibeln. Det är ingen slump att det här sker på ett berg. Vid flera viktiga skeenden som vi kan läsa om, historiska skeenden som är väldigt viktiga, så sker de på ett berg. Och funderar vi kring vad berg kan betyda för oss. Ja, om vi går upp på ett berg så ser vi ofta lite mer. Kanske får en bättre överblick över någonting, över vår värld och vad som pågår här just nu. Man kan få lite distans till saker och ting. Och man kan få byta fokus från det där nära lilla till de större skeendena i livet. Men det finns ju också någonting symboliskt med det där att gå upp på ett berg. Det symboliska är att närma sig det himmelska mer än det jordiska. Få Guds perspektiv på saker och ting. I den här världen, men kanske också privat i sitt eget liv. Men också en symbolisk handling. Jag vill närma mig dig, Gud. Vad har du att säga? Och vi har ju fått Fader vår. Och i den så har vi ju en textrad: låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Och när jag förbereder det här då, så tänker jag att kanske är ni fler som jag som längtar efter att få se mycket mer av det där himmelska på den här jorden. För det finns mycket annat som inte påminner om det. Dagens text från Gamla testamentet som är kopplad till den här söndagen handlar om Moses och den kallelse som han fick från Gud. Andra Moseboken, jag ska inte läsa allt det, men det är kapitel 3. Herrens ängel visar sig ju för Moses i den brinnande busken. Men vet ni att det sker också vid ett berg. Ett annat berg. Men berget finns där. Och Herrens ängel tolkas ju oftast då som Gud själv. Och så även här. I den där brinnande busken så presenterar sig Gud själv, det gudomliga namnet. Och jag vill bara läsa från vers 4 och 5 där. För Moses närmar sig den där brinnande busken. Då Herren såg att han gick för att se efter, ropade Gud till honom ur törnbusken: Moses, Moses. Han svarade: ja, här är jag. Herren sa: kom inte närmare, ta av dig dina skor, för du står på helig mark. Där får Moses kallelsen att leda det israeliska folket ut ur sin fångenskap och sitt slaveri i Egypten. Och Moses frågar Gud: men hur ska jag kunna göra det? Han känner sig nog ganska liten i sammanhanget. Jag kan känna mig lite liten när jag ska gå upp så här ibland. Tänker, om ni skulle få ett uppdrag att befria ett helt folk från slaveri i ett annat land. Hur skulle ni känna då? Men Gud säger: jag ska vara med dig. Och så står Jesus nu på ett annat berg och talar om för sina lärjungar vad de ska göra. Och här handlar uppdraget också om befrielse för andra människor. Ni ska också gå ut och befria andra människor från en annan typ av fångenskap. Och när helst vi läser om lärjungarna i Bibeln så kan vi lika gärna sätta in vårt eget namn där. För vi är ju lärjungar. Så allt han säger till dem säger han till oss. Och då kan vi fundera på: hur ska det här ske? De funderar på det och vi kan fundera på det. Johannes har sagt att han ska vara med oss genom sin ande. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom Guds ande. Det vet vi att lärjungarna får. Vi har passerat pingsten, de får kraft och vishet från helig ande. Och vi med. Jag vill nämna lite kort 4 andra tillfällen när någonting sker på ett berg. När Moses har tagit med sig det israeliska folket och går upp på berget för att ta emot Guds bud, 10 Guds bud. Där har vi ett berg. Förbundet mellan det israeliska folket och Gud sluts där på ett berg. Sen håller Jesus en predikan och den heter ju, eller vi kallar den bergspredikan. Så det sker ju också på ett berg och det är ett av hans längsta tal. Där poängterar han bland annat 10 Guds bud. Men han skärper dem ytterligare. Han gör dem ännu skarpare än vad de var innan. Sen finns det en annan gång när Jesus tar med sig 3 lärjungar upp på ett berg. 3 stycken tar han med sig därför att om man skulle vara ett vittne på den här tiden, alltså rent enligt lagen, så behövde det vara 2 eller 3 personer för att det skulle gälla det man vittnade om. Och vad skulle de här 3 lärjungarna få vittna om? Det här kallas härlighetens berg, förklaringsberget sen. De ska få se Jesus förvandlas framför sina ögon. Det blir liksom ett gudomligt sken. Hans gudomlighet blir tydlig för dem. Och så det sista berget som jag tänkte bara påminna oss om som vi vet. Men det är ju Golgata. Där Jesus blir korsfäst. Och dör för vår skull. För syndernas förlåtelse. Och för att ge oss ett evigt liv. Och alla de här passagerna med de här händelserna på berg är så viktiga för oss för att vi ska förstå vad det är Gud vill göra och hur han vill föra oss människor närmare sig själv. En helig Gud som ger oss bud att följa som handlar om kärlek. Men en kärlek som överträffar vår form av kärlek, vår mänskliga form av kärlek. Alltså det finns ju fantastiskt mycket i våra liv som är vackert. Som är kärlek, kärleken till ett barn. Eller kärleken i familjen. Men vår kärlek är ju uppblandad med lite annat. Om vi ska vara ärliga. Den är inte fullkomlig, den är inte hel och ren som Guds kärlek. Så kommer Gud i Jesus och pekar på att de här kärleksbuden, varför gör han dem skarpare? Kan man ju fundera på. För att visa på sig själv, för att visa på att det är omöjligt för er att hålla buden. Det hade ju många försökt. Lagiskt så försökte man, nu ska vi klara av att hålla de här buden. Jesus är inte elak. Han skärper inte buden för att sätta dit oss. Han skärper dem för att visa att utan mig går det inte. Jag vill leva i gemenskap med er. Ni behöver mig för att leva ett helt liv. Ett komplett liv. Så ni kan slappna av. Vi kan inte i oss själva uppfylla vad som krävs. Han gör det istället för oss. Här tror jag vi behöver stanna upp som människor. Tycker jag. Därför vi försöker lösa väldigt mycket på egen hand. Och se hur det går. Går det bra tycker ni? Jag tycker inte det. Jesus sändes för att rädda skapelsen och mänskligheten. Miljöförstöring, krig. Det är brustet. Samma budskap gäller än. Det kan bli lite tungt. Det ska vara ett glatt budskap. Det glada budskapet. Döden kunde inte hålla Jesus i sitt grepp. Han säger till var och en av oss, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om än han dör. För vi ser inte fullkomligheten än. Vi ser inte alltid helandet i våra egna liv eller i andras liv. Men vi har ett hopp som bär bortom graven. Så det finns ett helande och en upprättelse för både skapelsen och oss människor. Och här kan man ju hämta andan för en stund och låta det sjunka in. Påminna sig om hoppet. Påminna sig om det som ligger framöver. Och så försöka låta det landa i ett, ja, jag vill tro på detta. Igen och igen. I texten så läser vi att det faktiskt var några som tvivlade. Fast de hade Jesus livslevande framför sig. Kanske för att den andliga dimensionen så påtagligt skiljer sig från våra mänskliga levnadsvillkor som vi står i. Kan det vara svårt för oss att tro på det där? För det är så, det är väl det tro handlar om. Det skiljer sig så markant från alla de villkor vi lever under här. Men lärjungarna som tvivlade, det står att de böjer sig ändå. Och så kan det väl få vara för var och en av oss. Även om det kan vara svårt att förstå ibland saker och ting som händer. Så är det här vi får börja. Inför tronen med att böja knä. Inför vår Gud. Och leva i den gemenskapen som han faktiskt erbjuder oss. Här och nu. För vi har en helig Gud som är högst av alla. Full av rikedom, kunskap och vishet. Allas rådgivare och allas skapare. I dagens episteltext tycker jag det står så. Jag blir så lycklig på tal om det glada budskapet när jag läser från Romarbrevet kapitel 11, 33-36. Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Aldrig kan någon utforska hans beslut och spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar? Vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom någonting som han måste återgälda? Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet. Så att börja där i en tro på en helig upphöjd Gud. Och så kommer det här med vår mission, vårt uppdrag. Missionsbefallningen har ju kallats den här passagen som vi läser. Vi ska gå ut och göra folk till lärjungar och döpa dem. Dopet är ju en överlåtelsehandling när vi ger oss själva till den treenige guden. Och så får kraften av den helige ande komma in i livet. Som en hjälpare och en gåva efter dopet. En hjälp att leva nära Gud och hans vilja tillsammans med andra människor. För vi döps också in i en gemenskap med varandra. Och Jesus säger att han ska vara med. Så mission handlar om att bjuda in människor till den här gemenskapen med en helig Gud. En relation. Och så börjar en annan slags liv när man går in i den gemenskapen. Ett liv där mina tankar får utmanas av Guds tankar. Och där min vilja får spännas mot Guds vilja. En kärleksrelation med skaparen själv. Och jag tänkte på det här med helig, trefaldighetsdag, med heliga treenigheten. Har ni tänkt på det? Har ni säkert. Men jag tycker det är fint att återerinra sig det. Att i skapelsen så fanns Fadern, Sonen och den helige Ande. Låt oss göra människor lika oss. Det är värt att tänka på. Oss. Alltså fanns helig treenig Gud. Och det här är lite, det är ju trons mysterium. Vi har en Gud, men han är tre. Så det fanns relation och gemenskap. Någon sa till mig, han behövde inte skapa oss. För han var inte ensam, han var tre. Och det är lite svårt att förstå, men relation och gemenskap fanns från början. Lik oss. Och där bjuds vi in. Men jag tänker att vi får fortsätta växa hela livet. Det är ju fantastiskt. Jag älskar de människor som fortsätter. 80-90-åringar som liksom är fortfarande hungrar efter mer av Gud. Jag tycker det är fantastiskt. Så lärjungaskapet som vi ska lära andra. Vi är ju inte färdiga. Det är ju en pågående process hela livet. Och då kan man väl ha en ödmjuk inställning när man missionerar i Sverige eller i andra länder. Därför att man själv är på vandring med Gud. Och jag tänker att historiskt sett, och det ska vi inte gå in på för mycket, så har man missionerat på lite olika sätt. Men jag tänker att det går att ha både respekt och dialog med andra människor utan att för den skull ge avkall på den explosiva kraften i evangeliet. För vi har en Gud som är full av både nåd och sanning. Och kanske, tänker jag, har vi ibland betonat det ena på bekostnad av det andra. För om vi bara talar om nåd, då kan vi sudda bort Guds helighet. Om vi bara talar om nåd, då kan det hända att vi tänker att vi inte behöver Gud. Det går lika bra att leva utan honom. Han har ju förlåtit allt. Och om vi bara talar om sanningen med stort S, det heliga, då kan det bli lite för skarpt. Då kan det göra ont. Då kan man känna sig dömd och exkluderad från gemenskapen. Men att hålla både nåd och sanning lika högt, det är ett konststycke. Och Jesus är fantastiskt bra på detta. Då när nåden får finnas med, då kan sanningen befria oss människor. Och om ni kommer ihåg så var vårt uppdrag ett befrielseuppdrag. Det får vi inte glömma. Och jag tänker, det är inte de där ute som behöver befrielse. Det är vi alla. På olika plan. Vi har inte tid att dela varandras livsberättelse nu. Men jag tycker det är fint ibland när man kan göra det. Och jag har inget konkret att säga. Men jag vill ändå nämna att när jag har fått vara med om det där vid flera tillfällen. När jag har dragit mig tillbaka och frågat Gud, vad säger du? Jag vill veta vad du säger. Då kan det finnas, ni vet det där skarpa, när Gud säger till. Alltså han är ju så där underbar. När han säger till mig, om han korrigerar mig. Då kan det bli en sorg efter Guds hjärta och den sorgen bygger upp. Den bryter inte ner. Och det har jag varit med om vid några tillfällen när Guds ande har undervisat mig. Och det har betytt så oerhört mycket för mig. Jag har fått en djupare förståelse för honom och hans helighet. Det har börjat i att jag har böjt knä och med ett öppet hjärta på allvar på riktigt vill veta, vad har du att säga mig? Så vi har en Gud som vill ha dialog med oss. Jesus var i samtal och dialog med människor som fanns där han gick fram. Och hela Bibeln är full av dialog kring vad det är att vara människa. De stora frågorna, livets mening. Och så får skavet finnas med också, när det inte är enkelt. Och så i den här dialogen får vi räkna med Guds ande. När lärjungarna tog emot helig ande, då fick de ju samma övernaturliga kraft som Jesus hade. När han skulle möta andra människor. De fick ord i rätt tid. De visste vart de skulle gå och vart de inte skulle gå. De blev till och med stoppade ibland av Guds ande. Det är en vishet i det att bli stoppad ibland. De fick vishet i vilka de skulle prata med och vilka de faktiskt inte skulle prata med. Ibland kan man slösa ord på någon som inte är mottaglig för det. De lutar sig in mot Gud och litade på anden. Och så är det ju än idag. Vi får luta oss in mot Gud och lyssna in anden. För anden vet allt om djupen i Gud. Och djupen hos varenda människa på hela jorden. Så vi får använda oss av den här rådgivaren. När vi lever här i världen. Vi får fortsätta att göra som lärjungarna. Lyssna in vart Guds ande manar oss att gå och vart han stoppar oss från att gå. Vad anden manar oss att säga och inte säga. Och så tänker jag, låt oss komma tillbaka till det här med berget. För ingenting har förändrats. Och när jag säger det, jag är inte supergammal, men jag är det äldsta jag har varit någonsin. Och jag är 47 då. Och då tänker jag att det är väldigt mycket som har förändrats i den här världen. Den är inte samma plats som jag växte upp på. Men Guds ord ska alltid bestå. Och det betyder att det Gud säger och har sagt, det är lika fast som ett berg. Och när något är som ett berg, då är det orubbligt. Ofantligt starkt. Förankrat. När jag blev frälst så blev jag så, det är 22 år sedan, oerhört förälskad i Jesus. Och levde mycket i Nya testamentet. Tills den dag, för jag hade lite svårt för Gamla testamenten. Tills den dag när Guds ande sa till mig, vet du vad? Allt det här är Jesus. Då var det lite lättare för mig att ta mig in i Gamla testamentet. Jesus kallas klippan som håller att bygga sitt liv på. Och när jag förberedde det här så kom den där barnsalmen eller sången till mig. Det här att vi inte ska bygga våra hus på en sandig strand utan på, precis. Bygg inte hus på barus. Kanske verkar det okej, men en dag du ångrar dig och du får bygga huset en gång till. Du måste bygga huset på ett berg, på en stadig grund som inte rubbar sig. För när stormen piskar på, har vi frid i husen då. Tack. Eller hur? Jag tycker det är bra ibland att påminna sig om det där. Och det vi ger till barnen, det får vi ge till oss själva ibland. Ibland är det faktiskt inte svårare än så. Jag gillar den där tanken. I en värld som har fått något av en slit- och slängmentalitet så finns det eviga värden som består. Och det är fantastiskt. Jag ska avsluta här, men jag har några frågor till oss var och en. Vart har vi vårt fäste? Vill Jesus ta med oss upp på ett berg idag och dra oss närmare den treenige guden? Vill han ge oss ett annat perspektiv än vad tidningarna skriver om eller tv och massmedia rapporterar om? Vill han ge oss, det är inte att vi ska världsfrånvända, men vill han ge sitt perspektiv? Vill han ge sina tankar? Och finns det någon eller några människor som Gud vill sända oss till för att vittna om Jesus? Någon som behöver ord fyllda av ande och liv till tröst, till korrigering eller till uppmuntran? För då tänker jag att vi som Moses kan ta av oss våra skor när vi närmar oss den levande guden och står på helig mark. För att sen, när vi säger ja till vårt uppdrag, ta på oss villighetens skor för att gå ut med budskapet om den frid och den fred som Gud har slutit med oss människor.